Kopodden av Växa.
Vad stort det var.
Tycker du?
Ja, det tycker jag faktiskt. Jag hörde att ni inte är uppvuxna på lantbruk från början.
Nej, vi är så här trottoarbönder. Du vet, villasamhälle.
Och då tänkte jag liksom, då köper man väl något litet, men ja, fel hade jag.
Ja, fast det var ju inte riktigt så här stort när vi köpte det. Vi har byggt ganska mycket med tiden.
Hur länge drömde ni om det här då?
Vi har nog varit ganska så, även om vi inte kände varandra innan, så har det nog varit sin barnsben. Vi båda har varit släktingar med lantbruk.
Hur kom ni på att ni delade samma dröm då?
Alltså, vi gick i samma klass när vi gick i lantbruksskolan. Så vi har varit ett par sedan 93.
Men det är ändå ganska modigt att bestämma sig för att köpa ett lantbruk och köra igång.
Ja, tydligen var det ju det. Vi fattar ju inte det eftersom alla andra nästan som har lantbruk, de har tagit över föräldragårdar eller på något vis. Det gjorde ju inte vi. Vi köpte ju detta helt out of the blue liksom. Och tidningarna ringde, vi fattade ingenting. Men vadå, vi har köpt en gård, vadå då? Så förstod vi att det var tydligen stort.
Jag tycker det.
Ja, nu bak efter så var det nog det.
Här är Kopodden av Växa med Lotta Bromé.
Hallå där, nu har vi hamnat så långt söderut som vi kommer komma i dessa 10 kopoddar med vinnare av Växa-priset, årets mjölkbonde. I Vansta, som tillhör Lövestad och som i sin tur tillhör Sjöbo, där finns Alexandra och Andreas Nilsson som väckte stor uppmärksamhet när de köpte Nyhemsgård utan lantbrukarerfarenhet från respektive familj. En satsning som gav frukt när de fick priset 2020.
Går man inte in för detta till 100% så går det snart ut för.
Hur stort ska det bli?
Helst inte större. Inte så länge vi bor här i alla fall.
Idag så har de både mjölkkor och köttdjur.
Ja, det är helt magiskt. Vi har aldrig varit med något liknande. Man kan lämna hur mycket djur som helst.
Jag besökte dem en lite halvmulen småblås idag för att ta reda på mer om Nyhemsgård. Och paret som träffades på Skurups lantbruksskola och upptäckte att de delade samma dröm.
Ja, det gjorde vi tillsammans. Ja. Sen så köpte vi ett litet ställe där vi byggde upp det ifrån. Ja, sen blev det ju detta. Ja. Ja. Ja, så det är, nej, vi är glada och känner oss stolta och lyckats.
Men var det självklart att ni skulle få lån då för att köpa en gård?
Nej, absolut inte. Men det gick bra.
Det var lite trixigt innan de gick med på det. Men...
Vad hade ni för knep? För det är många som känner att de behöver lite pengar.
Vi hade ju utbildning, vi hade gått lantbruksskola, vi hade jobbat med djur och sådana grejer. Det var... Alltså så att de var ju inte så vindförvåg att man, ja, ja klart, ni får låna pengar till en gård. Utan de hade väl rätt så bra koll, tycker jag.
Jag hade ju jobbat på gården här innan, så jag hade ju ändå rätt så bra insyn i hur det fungerar här. Så att det hjälpte ju upp ganska mycket, om man säger som så. Det är ju alltid svårt att komma till någonting som man aldrig har varit på och ska försöka dra igång det, men... Här var jag ju liksom inne i det, så det var bara att jobba vidare på det.
När började ni förstå då att det här kan faktiskt vara lönsamt?
Nej, men det har vi förstått hela tiden. Allt detta ska bli lönsamt, annars så...
Har vi aldrig vågat hoppa på det liksom att...
Alltså, springa och jobba gratis har jag aldrig varit intresserad av. Det är ingen som man gör väl. Det tror jag inte i alla fall.
Men vi hade ju en plan hela tiden och räkna... Med bra siffror, så att skulle det vara dåliga tider så skulle vi klara oss i alla fall. Alltså man hade liksom, jag tycker, en jäkla bra koll faktiskt.
Nu har vi ju varit med några år, så nu, ja, nu känns det tryggt liksom på något vis. Ja. Det är bara att köra på.
Nyhemsgård.
Namnet på gården, Nyhemsgård, blev årets mjölkbonde 2020. Ligger i Skåne. Drivs av Alexandra och Andreas Nilsson. Antal kor. Cirka 150 mjölkor, totalt 700 hektar, 300 vall, 120 hektar. Antal anställda, 2. Odlar, vall, vete, majs, helsädesensilage, raps och vårkorn. Gillar, rasen, korn, charolais, vita köttdjur.
Det har alltid varit mitt intresse att jobba med lantbruk och djur framförallt. Se dem växa och se dem trivas och se dem är bra och få leva med årstiderna både ute och inne. Det är ju få förunnat som får göra det.
Ni har redan haft lite kosläpp, va?
Ja, vi har haft kosläpp. Ja. Det är någon vecka sedan de kom ut. Ja. Så att, det är skönt. Det minskar lite på arbetsbördan. Så.
Om man då är uppvuxen på ett lantbruk och så tar man kanske över gården eller hittar en annan gård. Då är det ju på ett vis. För er så blev det ju ändå att genomföra det ni hade lärt er i praktik. Alltså att göra det på riktigt. Stämde det då med vad man fick lära sig på skolan, tycker du?
Till en viss del. Och sen hade vi ju fördelen också att Andreas hade redan jobbat här ett par år innan vi tog över. Så han var ju inkörd i det.
Så hur litet var det när ni tog över då? För du sa att det har växt.
Ja, alltså mjölkkorna är väl detsamma. Det är cirka 150. Men vi har ju byggt till ungdjursstall och ett amkostall. Så typ bara köttdjur. Och sen så har vi byggt ny verkstad där som ligger sidan om kostallen. Och sen en ny maskin längre bort. Och så gjort en massa plansilosar som man har ensilage i foder till korna.
Hur är det med blandningen av foder och så? Fixar ni det själva eller tar ni
hjälp? Det har Andreas fullt ansvar för.
Ja, det gäller ju att ha en näringsrik blandning till de växande djuren. Så att vi använder ju ensilage och majs och drank och halm och spannmål i mixen till dem. Ja. Ja.
Drank var ett nytt ord för mig.
Ja, det är ju från Absolut Vodka. Restprodukten där, ja. Så det är väldigt proteinrikt foder. Så att, smakligt. Det är inte så att de blir brusade, men de blir beroende av drank, kan man säga. De äter gärna inte fodret om de inte får drank. Så att vi är väldigt beroende av att få det året runt.
Jaha, så de är glada att bli av med det då på Absolut?
Ja, så det är bra att vi kan återanvända spannmålen vi levererar dit och så får vi tillbaka den i drankform istället.
Kopodden av Växa.
Jag är lite fascinerad av de här maskinerna, för de är ju inte små direkt. Hörru. Det krävs ju till och med en egen byggnation här för att ha dem.
Ja, det är ju också tidens melodi att vi har ju ett väder som inte är som det har varit en gång i tiden. Känner vi i alla fall att det är väldigt korta, intensiva perioder. Det är bra väder och då gäller det att ha grejer som fungerar och stora och rationella grejer. Därför så har vi ju valt att investera i en bra grej när vi har ett utrymme för det. Och sen så, ja, och så byggt på det hela tiden här. Och så nu har vi en väldigt rationell bra maskinpark.
Men de håller ju de här, antar jag.
Ja, det gör de ju. Dessa grejerna är ju inga problem, utan det håller ju vår tid här. Va? Sen är det ju lite om man är lite intresserad av att vara med lite i den senare tekniken och så vidare. Så att, det är ju, ja.
När ska det skördas första gräset då?
Ja, jag hade hoppats vi skulle komma igång nu i helgen här, men det, nu ser ju vädret inte bra ut här. Det ser ut att regna hela nästa vecka här, så att ja, så fort det blir ett fönster på en 3 dagar så ska det väck.
Funkar du då? Om du vet att det ska regna dagen efter, kör du hela natten då eller?
Ja, det gör vi. Vi kör ju dygnet runt till vi är färdiga då, om det ska bli regn. Men prognosen visar ju en 20 mm ja, var varannan dag nästa vecka här, så att det blir nog inte från veckoslutet, tror jag. Så det är jobbigt.
Hur ser det ut här?
Det är blött. Det är inte söndag. Det är bara 30% där. Men...
Ja, men 80% är ju största sannolikhet.
Ja, det ser ju sådär ut.
Hur känner ni då? Liksom?
Ja, det är inte alls bra att vi inte kan få av gräset nu i tid. För att det blir mycket dyrare foderstöd till korna. Vi behöver ju ett energi- och proteinrikt foder till mjölkkossorna och tjurarna för att de ska växa och producera mjölk. Vi får ju ersätta det med något proteinfoder för att kompensera om vi inte får in i rätt tid. Så att, vi är väldigt beroende av den första skörden.
När ni flyttade in hit, hade ni så här många maskiner då?
Nej, vi sålde i princip alla maskinerna på auktion. Vi behöll ett par traktorer, gammal harv och lite så. Och sen så hyrde vi in tjänster istället. Men sen har vi byggt på efterhand som vi har haft råd till det och så har vi skapat oss nya maskiner.
Skynda långsamt då på något vis?
Ja, det kan man väl säga. Det är väl lite så. Vi har byggt hela tiden här. Vi har byggt efterhand som vi har haft utrymme till det och byggt på de grejerna som har genererat pengar. Det är väl därför vi står där vi gör idag, misstänker jag.
Men det måste betyda att ni har varit alltså, ganska långsiktiga i planerna. Ni har haft en plan och flyttat mot, eller har ni ändrat er under resans gång?
Visst, man får ju vara lite flexibelt i sitt tänkande, men vi har väl alltid haft en målsättning att vi ska bygga upp någonting som är lönsamt, som går att avutra om inte vi har barn som vill ta över verksamheten. Och då gäller det ju att man har någonting för avsal och den dag man ska avveckla. Och det, vi har ju sagt att någon gång mellan 50 och 55 kanske där någonstans är det nog lagom för oss att ny ta vid. Och, så att inte företaget stannar i utveckling, för det är aldrig bra.
Sa du, barnen ska inte ta över, sa
nej,
du?
De vill absolut inte ta över.
Hur gamla är de då?
Simon, vår förstfödde, han blir 25 och Vilma blir 20 nu i augusti.
Och de vet redan vad de vill göra istället, eller?
Ja, Simon han kör grävmaskin. Och Vilma hon jobbar lite på, just nu jobbar hon lite med hästar och så. Hon ville väl egentligen resa utomlands, men sen kom corona efter studenten, så ja, det står ju lite still allting.
Vad känner ni då när de inte är så jätteintresserade över att ta över det här?
Det är klart, det hade ju varit skoj om de hade velat, men samtidigt så går man inte in för detta till 100%, så går det snart ut för. Så att vi vill inte lägga någon börda på dem att bara för att de ska, utan detta ska man göra för att man tycker det är roligt och inspirerande och vill utveckla det.
Hur känner du?
Nej, men det är detsamma, vill de, men så ska de absolut. Finns inget värre att vissa kanske var mer för, men att man tar över för att ja, föräldrarna hade det. Och det är ju hemskt. Och så går de där och så blir det kanske lite jobbigt, men så Vera har ju sagt nej. Och det som Vilma säger, jag tänker inte jobba 7 dagar i veckan, dygnet runt. Alltså så liksom, nej.
Jag skulle fråga, vad är det de har sett som gör att de inte är så sugna?
Det är ju det, att man har ju sällan tid för kanske som andra, så ska vi sticka dit där och göra det? Och det. Bara nej, vi kan inte.
Nej, men sen har sedan har vi väl haft, vi har ju andra förmåner till våra barn. Vi har alltid varit tillgängliga till våra barn. Vi har varit hemma alltid och de har alltid kunnat komma till oss. Och de har varit med ute i vardagen och sett hur det verkligen fungerar. Så att det är ju någonting som många andra barn inte får vara med om. Så att,
just som när Vilma gick i skolan och dagis och fritids och så kom han då och hämta då precis efter mellis eller innan mellis eller så. Varför får hon alltid åka hem så tidigt? Det får aldrig vi göra, det är fusk. Då blir man lite så, oj, just det.
Vad sa era respektive föräldrar då när ni skaffade gård?
De har alltid hejat på liksom. De bara, är det ni vill göra, gör det.
Nej, det är samma. De har inte haft några synpunkter på det.
Men längre bak då? Var de bönder då i er släkt? Eller era släkter?
Min farmor och farfar var.
Så där kanske det såddes ett litet ägg då, om du var där när du var liten?
Nej, men mina kusiner däremot sen hade, eller har, gård. Det var där jag var mycket på sommarna och så.
Ja, alltså min mamma och morfar, de hade ju gård. Så att där var jag också alltid som barn när jag kunde. Så att det är väl där intresset kommer ifrån.
Från början då, när ni skaffade gården, var det tänkt att det bara skulle vara mjölkkor då?
Ja, det var det väl kanske, men sen vi hade ju köttdjur innan vi flyttade hit till gården här på det lilla stället, och det har alltid legat mig väldigt varmt om hjärtat. Jag tycker det är kul att se kon och kalven växa upp tillsammans, och sen kompletterade varandra mer än vad man trodde innan vi började med det här, just med ängsbetesmarker och så vidare, där köttdjuren är duktigare på att beta än vad låglandsdjuren är, och därför så blir det en väldigt bra ekonomisk kalkyl av det när man kan samköra dessa två grenarna.
Kokunskap.
Då är egentligen kombon mjölkkor och tjurar. För mjölkbönder är nog egentligen inte så svårt.
Torbjörn Lundborg, en av Växas experter, som är extra bra när det handlar om foder.
Då är det ju ganska intensiv uppfödning som man oftast behöver ha för att man ska få en bra kalkyl då. Och då gäller det att man har bra grovfoder till de här djuren. Lika bra som mjölkkorna skulle jag nog vilja säga. För många vill ju gärna ge det lite sämre, och det, ja, något sämre klarar de väl. Men vill man ha en intensiv uppfödning och en snabbare uppfödningstid, då behöver de väldigt bra foder också. Vill man ha ut djuren på bete någon del då är det kanske lättare med de lättare köttraserna då. Och tänker man köra lite mer intensivt hela vägen, då kan man lika väl lägga på tyngre köttraser då. För de har lite högre kapacitet att växa och så då. Men då kräver de också en intensivare foderstat då.
Så Angus och Hereford är lättare raser?
De är lättare raser, och visst, det går jättefint, och speciellt kanske till kviger om man nu tänker seminera en del kviger med kött också då. Men då är det ju lite mindre intensiv produktion då.
Om man vill bli en framgångsrik då, nötköttsproducent, vad är viktigt?
Ja, men om man ska tjäna pengar på det, för det är ju ännu mindre marginaler på köttet än på mjölken då. Då gäller det ju verkligen att man har styr på insatserna då, och det gäller att ha förutsättningar för det. Det är kanske billiga byggnader i grunden då. Det kanske är något stall som man inte längre använder till några rekryteringsdjur. Sen gäller det att ha bra grovfoder faktiskt. Det är ju det. allra helst så stor andel naturligtvis hemmaproducerat foder som möjligt. Man kommer ju väldigt långt med tjurar på hemmaproducerat foder kan man säga. Så har man ett bra grovfoder, egen spannmål och så kanske bara när de är lite yngre eller så framförallt då ger dem en del protein. Kanske är lite just när de är upp till ett halvår eller 4 månader, då är de inte så utvecklade. Då kan de behöva lite extra bra protein då. Men annars så funkar det med spannmål, åkerböna och vall kan man säga och så mineraler naturligtvis. Om man nu inte har hållit på med köttproduktion så kan det ju verkligen vara värt att fundera på det, att ta hjälp med det när man kommer igång då. Och det finns ju kunskap bland rådgivare hur man ska jobba och hur man ska sätta ihop det och framförallt foderstaten. Jag räknar faktiskt på en köttfoderstat idag till tjurar då. Där vi egentligen skulle jämföra olika proteinnivåer, för proteinpriserna har blivit väldigt höga. Och så skulle vi titta på en alternativ foderstat då. Och då kunde man ju se där då att ja, det gjorde ungefär 2 kronor per tjur och dag om vi ändrar på den foderstaten. Och det kanske man inte tycker är så himla mycket pengar då, men det blir ju i alla fall på en månad så är det ju en summa pengar. Och har du liksom 100 tjurar som du levererar under ett år så blir det ju också pengar. Men det som har allra störst betydelse, det är ändå uppfödningstiden. Så kan man få till en foderstat som är intensiv och som du får tjurarna färdiga i till exempel en månad tidigare. Då kan man säga att då kan du spara grovfoder motsvarande en rundbal per månad. Ja, vad är det då? Ja, det är ungefär 450 kronor per månad och tjur. Då börjar det bli lite pengar. Säg då att du har 100 tjurar, då, det är 45 000 på ett år då. Om du lägger det rätt då. Ja, 45 000, vad är det? Ja, det är ju samma sak som att skicka 3 tjurar till slakt då. Så mycket pengar blir det. Och den insatsen som vi gör, det handlar ju om några tusenlappar för att ta reda på en optimal foderstat då, som kan ge möjligheter till en snabbare uppfödning då.
Nu är det full fart här inne. Det är de. Gårdshundarna är på väg här. Ernst
och Alfons, jajamän.
Där är nog en katt in.
Som har gömt sig där borta, ja. Som de
ska busa med.
Nej, det är de själva där. Det är full fart. Det är allt ert som man ser här, eller?
Ja, det kan man väl säga. 150 hektar här runt gården.
150?
Ja, det är det.
Hur mycket av de 150 hektaren använder ni till bete då?
Ja, här hemma är det väl en 50-60 hektar som används till... Det är ju både betesmark och åkermarksbete, så kallat det. Mm. Sen har vi ju mark i utmarkerna alltså, som vi kör och hämtar foder på. Så att, men det är skönt att ha de flesta djuren hemma omkring. Så att...
Kom då! Kom då! Ja, kom då! Kom då!
Jag brukar ju... Ingen själv går till dem, eller Alex går till dem, så de är vana när man kommer en bara. Så de misstänker att det är något konstigt när man kommer tre.
Gå upp! Ja. Gå upp! Gå upp! Gå upp! Gå upp!
Ja, nu kommer de här. Ja.
Gå upp!
När de romar tillbaka, är det för att svara dig eller är det för att tala om för de andra att vi ska gå?
Ja, men de svarar nog mig.
Gå, Benna! Kom då!
Nej, kusina.
Det är Charolais, de där vita.
De väntar bara på att jag ska öppna grinden.
Ja, vad händer då?
Då springer de hem.
Hur tycker de att det är idag då? Tycker de att det blir väl varmt i solen eller går de över där borta?
Detta är ju det optimala för djuren. 13, 14, 15 grader och lite blåsigt och så.
Men när det blir varmare då, hur hanterar ni och dem det?
De letar upp en sval plats oftast så uppe på en backe om det luftar lite grann och så har de sprätter bort gräset där så där blir liksom bara grus kvar där. Sen ligger de i gruset.
Så de bäddar själva?
Ja, det kan man säga. Och sen blir det lite svalare att ligga i. Och sen har de ju en hel å eller som rinner här nere där de kan ha båda benen i. Så när de är riktigt varma så står de ju i ån. Så de är inte så dumma de här. De vet hur de ska hantera dem.
Så hur länge kommer de vara ute nu då?
1 november, sen börjar de kalva så att, av den anledningen måste de in annars.
Ja, är det riktigt dåligt väder så kommer de ju in innan.
Slut, om man ändå måste börja utfodra dem ute då kan man lika bra ta in dem. Alltså. Det blir så mycket svinn när man utfodrar dem ute. Det är svårt att få en jämn utfodring när det går 100 djur i samma. Det är liksom så bra.
De här korna är ju då köttdjur och då har man inte någonting runt halsen som visar data och sånt.
Nej, nej, det har man inte. Det får man ha i huvudet på dem. Det finns ju elektroniska öronmärken till dessa också, så man kan ha det i datorn alla, eller i telefonen, alla uppgifterna. Men vi har inte fler köttdjur än jag vet vilka som är mamma och pappa och vilken kalv som har tissat.
Och pappa och penna funkar faktiskt väldigt bra fortfarande. Ja, det är väldigt många gånger är räddningen. Ni lägger datan av eller någonting så står man där och bara, oh shit. Så att, nej, papper och penna är ändå bra.
Sen är det inte så mycket uppgifter med köttdjuren som det är med mjölkkorna. Mjölkkorna är det mycket mer att hålla reda på.
Får man favoriter bland köttkorna eller är det svårare eftersom man vet att man ska ta adjö så småningom?
Nej, jag har inget problem med det. Men alltså, det är klart att vi har en favorit bland dem, eller man har ju, men de blir ju gamla. Alltså, amkorna, fungerar de så det är ju 10-15 år på en bra producerande ko.
Är det någon av de här som ni har haft hela tiden? Eller?
Det är ju inte mer än 4 år som vi börjar med köttdjuren här, så att de finns ju med här, de flesta de vi startar med. Vi har inte skickat mer än kanske 4-5 kor till slakt sen vi börjar. Så har vi lagt på alla bara för att öka på besättningen. Så att, men nu har vi ju vad vi ska ha ungefär. Så att,
hur många är det nu då?
Ja, nästan 90 kor med kalvar, ja. Så det här är ju 180 djur totalt i 2 fåller här.
Är det någon av de här som är någon favorit? 1150 har vi där i alla fall.
1150, ja. Ja. Min favoritko. Det är en av de första vi köpte in, 1150. Vi köpte in väldigt många djur, renrasiga djur från Simontorp. Så det är ju där vi har byggt upp vår köttdjursbesättning. Sen köpte vi en korsningsbesättning uppåt landet som behövde komma någon annanstans. Där finns en del av de korna kvar också.
Online-auktioner, använder ni det?
Jag köpte ett par stycken i höstas på någon online-auktion. 2 renrasiga skärlekor som har haft väldigt stora framgångar med sina djur. Och målsättningen var för 2 kyrkalvar av de korna. Och det fick vi faktiskt också. Så att det ska ju bli våra blivande avelkörare av de 2 nu avkommorna.
Inseminerar ni själva på gården?
Ja, mjölkkor, inte köttdjur. Det är fri, sån fri beteckning som det heter.
De håller på lite när de...
Ja, när de känner för det. Sådär när andan faller på och man säger, oh, hon var lite snygg idag. Mm.
99% är ju dräktiga nu. De blir betäckta inne på stall. Men nu går tjurarna med här fram till halva juli, sen så tas de ifrån här.
Slut på det roliga.
En liten tjur där uppe, han är väl med ett tag till kanske?
Ja.
De är ju ungefär ett år när de går till slakt, så att den är väl 5 månader nu ungefär, så att han har ju någon månad till, men det går enormt fort från det att de kommer upp i den åldern till de blir slaktfärdiga.
Det är ganska stor efterfrågan på svenskt kött nu, har jag förstått.
Ja, det är helt magiskt. Vi har aldrig varit med mot liknande. Man kan lämna hur mycket djur som helst och det är jätteroligt att vi har fått svenska folket med oss att anamma det svenska köttet. Trots allt så har vi ju lite andra regler om vad som förekommer i övriga EU. Så det är inte bara EU, för det är ju, vi tar ju in kött ifrån Brasilien och så också. Så att, men ja, så det gäller att rida på denna vågen nu och försöka tillgodose konsumenterna med så mycket som möjligt. Så att... Tipset är väl till andra att betäck så mycket kvigor ni har och ta en kalv av dem så vi kan tillgodose de svenska marknaden.
Ja, för nu har ni initiativet.
Ja, precis.
Ja, det är ju så.
Ja, absolut, absolut.
Just nu är ett ganska gynnsamt läge att starta med köttproduktion.
Ja, det kan man väl säga. Vi har ju alldeles för lite eget kött i Sverige. Och handeln vill ju jättegärna ha svenskt kött. Jag pratade med en ICA-handlare i släkten här då. Han undrade lite just om det här. För det är lite svårt att få tag i svenskt kött. Så gav jag honom lite gliringar. Det är bara att betala så kommer det med. Men det tar ju lite tid, gör det ju, att få fram. För det ska ju födas fram en kalv och den ska födas upp och sådär. Så att det tar ju kanske en 15-16 månader innan kalven är väl född, innan det blir ett slaktdjur då. Och tar man med hela dräktighetstiden så tar det ju ännu lite. Dessutom så är det begränsat med hondjur ju. Så att det är ju svårt att snabbt ändra på det. Men ett sätt är ju att de djuren man då väl har, att man föder upp dem så att de blir tillräckligt stora, så att det blir en stor mängd kött per djur.
Kopodden av Växa med Lotta Bromé.
Här lägger vi in då, detta är plansilosarna. Så att här lägger vi in all gräs som vi tippar av från den här hackevagnen. Och så kör den lastar och plattar till allting så att det inte kommer luft in. så blir det ju konserverat, eller om man ska förklara det. Så ser det ut som det är typ så här.
Det är betor, alltså strimlade betor.
Så det ska få med nytt gräs nu, detta som är tomt och tvättas.
Men ni odlar alltså spannmål som absolut tar hand?
Ja, gör vi en del. Så odlar vi raps och korn och majs, ja, och gräs. Så det är väl det vi håller på med.
Kyl för vilt.
Ja, är det här jag ska titta på vildsvinen eller? Hänger de in i kylen eller?
Ja, men inte för tillfället. Den är tom nu, men annars så brukar jag hänga någonting. Ja. Försöka ta hand om dem.
Hur har ni det med vildsvin här egentligen?
Alltså det är lite vad vi har för grödor hemma runt omkring. Men har vi mycket majs här hemma, så har vi mycket grisar också. Så att, nu har vi sått en hel del majs runt gården här, så att vi lär väl följa och jaga dem lite i höst här, så vi slipper ha dem där inne. Vi har en kund som vi kör och sprutar till, som han har sått av majsen nu andra gången. Så vildsvinen äter upp.
Andra gången i år?
Ja, och det kostar ju så in i förbannat.
Idag såg jag att det skulle vara någon djurprotest i Kristianstad utanför Skans fabrik.
Mm. Det är inte helt ovanligt, det händer ju lite där och då att de är där uppe. Djurrättsalliansen eller djurrättsaktivister eller vad det nu är. Men jag vet inte, de måste ha fått någon helt snedvridning av hur vi driver vår lantbruk. Sen finns det ju alltid rötägg som vi brukar säga, men det finns det väl inom alla arbete. Så att, och sen, men sen är det en känslig fråga, så fort det är med djur, då blir det fel. Tyvärr är det oftast något underliggande som ligger bakom, att den människan mår inte bra. Som,
sen ska inte djuren lida för det ändå. Men
ni har haft påhälsning av aktivister eller?
Inte vad vi vet, men de var här för inte, vad kan det vara, halvår sedan, en bit bort, säger de.
På någon granngård då?
Ja, men vi har inte, vad vi vet.
Nu har ju regeringen då öppnat upp för att man kan ha kamerabevakning liksom. Där sträckte du upp handen.
Där har vi fixat. Dels för att man blir ju helt så när de cirkulerar här borta. Och sen har lite koll på djuren och tar med kalvningar och allmänt så här. Om det skulle vara någonting så behöver man inte springa ut tvärs av hela gården för att kolla saker.
Men det säger ju ändå rätt mycket att ni har känt att ni ville sätta upp kameror ifall de är på väg hit. Mm. Alltså.
Ja, det är helt sjukt egentligen att man ska behöva känna så. Det är ju ett rätt så stort intrång på ens privata. Nej, jag tycker det är fruktansvärt.
Hur kan man komma åt det tror ni?
Ja, det är en bra fråga. Det är jättesvårt.
Cool. Kor. Någon sa att den vanligaste missuppfattningen bland oss som inte är lantbrukare är att saker och ting är som på Emil i Lönnebergas tid.
Mm. Helt rätt. Vi kan inte driva det som det var på Emil i Lönnebergas tid. Det är ju bara så att det var en författare som skapade lagstiftning inom djurskyddet. Och det var väl bra på den tiden, men vi måste ju faktiskt säga att vi är på 2020 nu. Att, ska vi kunna driva lönsamma, effektiva företag, så kan vi inte ha någon Astrid Lindgren-idyll. Det är ju bara så.
Vad är det mer som behövs i svensk jordbrukspolitik som ni ser det?
Nej, men jag tycker att det är ju att vi måste se hur vi driver lantbruken 2020. Att vi måste liksom börja riktigt ta tag i det för att vi ska kunna liksom vara lönsamma men ändå ha djuren på ett bra vis helt enkelt. För att jämför man stallar och så som var 1980 och 2020, så har vi liksom, det är jättemycket bättre.
Det har hänt något på 40 år menar
du? Ja, men det kan man väl säga. Korna kan inte ha det bättre än de har det idag. De har AC-fläktar, de har mjuka madrasser, de rör sig fritt som de vill. De går och blir mjölkade när de vill. De går ut och rastar sig och de kan inte ha det bättre. Det är ju det vi måste titta på, att vi verkligen kan få lov att driva det som vi gör helt enkelt. Ja. Och ska vi gå mot de här stora lantbruken mot 1000 kor, så ja, då är det där vi måste hamna någonstans.
Känner ni er motarbetade eller är lagar och regler på en bra nivå nu?
Alltså det har ju lättats på det, så att jag känner inte att vi har något jätteproblem med det. Men det är som man säger, ju större besättningen blir, desto svårare blir det att uppfylla kraven.
Ja. Överlag så är det ju papper och åter papper. Totalt värdelöst när man har ett företag som kanske fokuserar på lite andra saker än att sitta en halv dag
med papper.
Där ligger vi väldigt långt bak också i den tiden. Med, alltså, vi samkör ju ingenting nästan. Alltså, har vi otur så har vi 3 kontroller samma dag. Då har vi från länsstyrelsen, vi har från kommunen, vi har från mejeriet. Och då ska alla säga samma papper. Alltså, det är precis som man litar inte på varandra. Om man har haft en kontroll så ja, nej, vi måste ändå göra den kontrollen. Och sen kommer den tredje och ska göra den kontrollen. Det är inte rimligt att vi ska avsätta liksom dagar för att ha de här kontrollerna. Det är,
samtidigt så har vi ju aldrig haft någon anmärkning. Alltså så det är ju nu är det mer bara så, ja men kom då. Ibland känns det som att de kommer hit bara för att de vet att ja, det går fort. Och så har vi gjort någonting. Jag vet inte. Aldrig de har klagat på någonting. Men de är ändå här. Speciellt att kolla växtföljden och springorna ute på markerna. Det är de i alla fall en gång om året.
Man har ju en plan som man lägger upp på kanske 10 år. Och rätt gödselmängd och rätt kväve. Och
det kommer ju snart, apropå kväve och så kommer ju snart nya vattendirektivet också. Då.
Mm, det gör det.
Ni förberett det på något sätt eller?
Ja, alltså, vi ligger rätt så långt framme där tycker jag ändå. Så att det, jag är helt med på den banan att vi ska följa de vatten. Det är någonting som vi måste vara rädda om. Så att, det är positivt till, absolut. Mm. Vi har ju varit rätt så långt framme där. Det är ju snart 10 år som vi gjorde en kvävedamm som allting går igenom. Alla dikesledningarna och samlar allt där och sen så silas genom marken. Som vi då även kan använda som bevattningsdamm, men vi har aldrig gjort. Men den är förberedd för att använda som bevattnings. Så att,
Och honbad. De brukar sticka ner och bada lite.
En del säger ju att vi ligger i framkant vad gäller antibiotikaanvändning, vad gäller besprutning av växter, också djurhälsa. Är ni tillräckligt bra på att tala om det för oss konsumenter då? Eller har vi missuppfattat för vi ser olika reportage som kanske visar på något helt annat?
Ja, det är en bra fråga. Jag kan tycka att det kan inte lantbrukarens uppgift att lägga fram det, utan vi har ju våra föreningar som vi levererar våra grejer till och jag tycker det är deras uppgift att framföra det till konsument. Både i mejerier och vi har LRF, en stor organisation som måste ta en del av den biten också för att vi kan ju inte lägga den tiden där också. Vi har nog upp med bara få ihop av produktionen så att det måste vi ha våra föreningar till, tycker jag i alla fall.
Om jag säger eko, vad tänker ni då?
Eko, ja. Det är ingenting för oss om man säger som så. Vi tycker att vi driver en så nära ekologisk man kan tänka sig. Men vi har ett kretslopp på gödsel och vi kör inget överskott på någonting av någonting. Utan vi använder gårdens resurser. Men vi använder bekämpningsmedel när det behövs och vi använder konstgödning när vi behöver det.
Jag tror att ekomarknaden har börjat vika lite grann nu. Men däremot så kommer ju närproducerat mer och mer.
Det har jag ju sagt hela tiden att det måste ju vara det vettiga. Och det är kul att vi börjar hamna där. Nu faktiskt att konsumenten börjar anamma dig. Det är jättebra.
Ja, det brukar jag så rekommendera när de frågar så samma när man lantbrukare först de säger ja, vi försöker ha en ekologisk. Så säger jag, det behöver inte göra för det gör inte vi. Så kör närproducerat. Det är där du har det.
Jag tycker det viktiga är att vi driver någonting som är vettigt för miljön och det måste ju vara merparten av oss alla som ska göra det. Vi har ju trots allt barn som ska leva vidare i denna världen också och barnbarn förhoppningsvis en gång här. Så att visst, vi måste vara rädda om det vi har ju. Så är det. Men ibland känns det som att vi är boven i dramat i alltihopa. Bara för att vi driver en konventionell produktion.
När vi tog över detta så hade vi någon ekobonus med att vi har gödsel. Så sa till Andreas, gud nu har han hämtat här. Gud, vi är ju inte ekologiska. Nej, det visar sig att då fick man ju hämta. Då kan jag känna, då har vi ju redan sabbat hela ekokedjan. Alltså tyckte jag då. Kan du hämta gödsel hos oss? Och sen är du ändå ekobund. Men vi är inte eko. Okej.
Ja, så är det.
Konsumenten har inte en jäkla aning om detta. Alltså.
Samtidigt, vi ska inte motarbeta varandra inom lantbruket. Det ska inte vara ekokonventionellt. Utan vi är samma skrot och korn. Men det gäller ju liksom att få ut det till konsumenten. Att närproducerat är bra och eko är bra. Och allt det. Vi bedriver ingen miljöfarlig verksamhet. Bara det har vi liksom på oss från kommunerna. Det står som överskrift att vi bedriver en miljöfarlig verksamhet. Alltså det måste ju bort ju. Ja. Det är ju helt absurt. Gå in och googla på kommunens hemsida. Så, ja, det kunde väl ha hetat något annat åtminstone.
Hur var det att få pris 2020 då?
Ja, det var väl kul. Jätteinspirerande. Sen hade vi ju otur med coronan. Att vi har ju inte kunnat vara och hälsat på kungen och träffat en massa kollegor som var meningen. Men förhoppningsvis ska det väl bli av till hösten här. Så att, man har väl ridit på denna vågen nu ett år och tyckte att det var väldigt inspirerande och kul att uppmärksamma att vi har lyckats.
Och när ni blickar framåt nu då, vad Vad är planerna?
Vi har väl inga sådana jätteplaner. Vi känner väl lite grann att vi har varit rätt så expansiva i 10 år här nu och byggt varje år. Så vi vill känna oss fram lite och ta det lite lugnt ett par år här nu. Så får vi se vad man vill och hur man känner. Och vi måste ju följa med marken också så att vi har rätt areal. Och det är väl lite kanske det som är vårt dilemma nu. Att vi behöver äga mer mark för att kunna expandera om man, eller till nästa som vill expandera. Vi är rätt så nöjda som vi är nu.
Där lämnar vi Nyhems gård, Alexandra och Andreas Nilsson. Tack så mycket för att jag fick vara där och besöka er en dag. Och tack så mycket för att du har lyssnat. I nästa Kopodd, ja, då besöker jag Vomtorp.
Det är underbart faktiskt.
Ja. Så nu börjar du din bombränna eller?
Ja, nu börjar bombränna. Yes.
Någonstans vid 22 grader så går ju värmestressen igång. De vill ju inte vara ute då när det är som varmast. De är ju hellre inne då.
Vi hörs då. Tills dess, ha det så bra. Hej.
Du har hört Växas Kopodd med Lotta Bromé. Och om en vecka är det dags för ett nytt avsnitt.
Men det måste vara svårt med mark i det här området, för att det är väldigt många som kommer från andra delar av Sverige och vill ha en sommarstuga eller bygga någonting. Så att, vad händer med marken som man kunde använda till jordbruk?
Nej, men den får vi ha. Kommunen är väl rätt så mycket på vår sida där ändå, tycker jag. Och att, det var ju faktiskt vi som var först här som sa det. Vi kan inte bli stoppade för att bedriva lantbruksverksamhet på grund av att det är en stockholmare som ska bo i en sommarstuga. Det funkar inte.
No. Jag är ingen stockholmare, så att jag tar inte åt mig. Jag är från Skövde, vet du.
Ja, okej.
Ja.